Jag sa till Torbjörn när jag kom att, och Jakob där nere, att idag har jag inga bilder så här på väggen där, för att jag kör ju i tre kvarts byxor idag. Så jag tänkte att det är ingen som kommer titta där ändå, utan ni förundras över pastorn som predikar i tre kvarts byxor. Så vi får se hur det går med det, eller om ni kan väl säga efter om ni saknar bilderna. Ja, idag ska jag göra något lite ovanligt för mig, något som jag är lite så där tveksam till. Och det är att ta en vers och så försöka bygga en hel predikan på det. Och nu får vi ju se hur det går med det. Men det är några ord som har fastnat, bränt sig fast i mitt hjärta ett tag. Och samtidigt så tänker jag så här att idag så gör jag lite som Dagen skrev i veckan. Eller ja, det är någon vecka sedan de skrev om det. Att nu ger vi oss in i valdebatten, skrev de. Så det tänkte jag också göra. En del ser lite förskräckta ut nu. Jag kommer inte att föreslå något parti, det kan jag säga. Men jag kommer ändå att ha lite att säga kring det där. Men jag vill be innan vi fortsätter. Herre, jag tackar dig för stunden vi får tillsammans den här underbara dagen. Herre, tack för att vi får komma samman som ditt folk i ditt hus. Herre, vi kommer inför dig. Vi vill lyssna till dig framför allt. Herre, filtrera mina ord så att det blir det som är bra för oss den här förmiddagen. Herre, låt din ande åtfölja ditt ord in i våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det kan vara lite utmanande idag med, och det tycker jag är bra. Jag upptäcker det mer och mer allt eftersom jag blir äldre, att det är väldigt bra att utmanas i sitt tänkande. Vi behöver göra det. Orden som jag fastnat för, det var för några månader sedan. Jag delade några korta tankar om detta när vi hade bönen förra gången. Och det är ord från Uppenbarelseboken. Det upprepas lite i de här två första kapitlen framför allt. Där Johannes skriver till de sju församlingarna i Asien. Och där skriver han då bland annat så här: den som har öron ska höra vad anden säger till församlingen. Den som har öron ska höra vad anden säger till församlingarna. Förlåt, jag fick nog det fel första gången. Finns bland annat i andra kapitlets sjunde vers, om du har din bibel med dig eller slår i mobilen. Och jag började läsa Uppenbarelseboken. Och det är lite gott att vi är tillbaka till Uppenbarelseboken igen, åtminstone står det så i Nubibeln nu. Ett tag så heter det Johannes Uppenbarelse, och det har man alltid sagt Uppenbarelseboken, så är det svårt att kasta om sådär. Men nu får jag säga det. När jag läser de här två kapitlerna då, kapitel 2 och 3, där det är specifika hälsningar till de här sju församlingarna, så fastnar jag vid detta att det återkom gång på gång. Den som har öron ska höra vad anden säger till församlingarna. Men innan jag går vidare där så vill jag, någon mer som har läst Uppenbarelseboken, det är klart ni har gjort. Men jag tror att vi är ganska överens om att det är inte en helt enkel bok att läsa. Det är inte så att man läser sida upp och ner och tänker wow, underbart så här, för att det är ju ganska mycket svåra bilder, bildspråk så här. Men det är hämtat från Gamla testamentet. Och alltså jag måste säga att jag blir mer och mer fascinerad när jag läser den här boken. För jag ser så mycket av Guds storhet. Utav Jesu herravälde liksom över allting. Och jag förundras, för varje gång jag läser så tänker jag wow, det här är ju otroligt. Så därför måste jag bara få skicka med några verser från det första kapitlet också. Jag läser ifrån vers 4 där. Hälsningar till de sju församlingarna står det som överskrift i min bibel. Från Johannes till de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd och frid från honom, och lyssna jättenoga nu om du inte har din bibel med dig. Lyssna otroligt noga för det här är så starkt. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens konungar. Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod. Han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och fader. Hans äran och makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med månen och varje öga ska se honom, också det som har genomborrat honom. Alla stammar på jorden ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Jag är alfa och omega, säger Herren Gud. Han som är, som var och som kommer. Den allsmäktige. Och egentligen så hade detta räckt. Jag tycker det är så oerhört. Alltså det målar upp en bild som gör att man vill tillbe honom. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Det är honom som jag önskar att det här ska få handla om den här stunden. Och att på något sätt måla det här och hjälpa oss att kanske se det lite tydligare. De här orden om att höra vad anden säger till församlingarna, det finns med i Lukas 8:8 i liknelsen om sådden. Där säger Jesus ungefär samma ord. Han säger så här i slutet när han har förklarat sig. Lyssna, hör den som har öron. Och att vi har öron allihopa, det är jag ju väldigt övertygad om. Så vitt jag kan se så är det så idag. Och då kan man ju ana att det är inte liksom bara de fysiska öronen som det här talar om. Utan det talar om något djupare. Men min första punkten är så här. Vad eller vem är det vi lyssnar till? Och där kommer ju mitt lilla valtal in här nu då. Vad eller vem är det vi lyssnar till? Vi går in i en period nu när vi kommer att höra så mycket. Ja, jag stannar där. Vi kommer att höra så mycket. Det är svårt att säga något bra ord om det. Och en del kommer att låta fantastiskt bra. En del kommer vi att säga, ja precis, det är ju det vi tror och tycker. Wow, det här måste vara bra. Annat kommer vi att säga, wow, hur kan man stå där framme och säga på det här sättet? Varför släpper man upp en sån här person kanske till och med? Så att på något sätt så filtrerar du och jag det vi hör. Och nu pratar jag om hörande mer i allmänna ordalag då. Vi filtrerar det för att det är någon som vi känner, någon som vi vet talar det vi tycker om. Och då är det bra. Sen är det plötsligt så dyker det upp någon vi inte kanske håller med så mycket. Och då blir det ju lätt att då så drar vi ner filtret och så bestämmer vi oss för att nej, det här är dåligt. Och så kanske vi missar någonting som den här personen säger som är bra. Men vad är det då som formar vårt sätt att lyssna? Och jag har ju funderat mycket på det utifrån att den här versen, den som har öron hör vad anden säger till församlingar, ligger där inne och gnager precis hela tiden. Och jag, Gud, låt mig få tag i det där. Och då tänker jag på det här med lyssnande. Och för ett litet tag sedan så lyssnade jag till någon som uttryckte det så här att vårt förnuft är den finaste gåvan som Gud har gett oss. Och jag är den som ofta säger, tänk om de hade lite vanligt enkelt bondförnuft, hur bra det skulle bli. Och det är ofta när de är som har alla de här orden och stora uttrycken och så, och är politiskt korrekta talar, då brukar jag säga, tänk om de bara hade vanligt enkelt bondförnuft. Och det tänker jag på ett väldigt positivt sätt. För att jag är uppvuxen där. Min pappa var bonde. Och han var kanske inte så mycket annat. Men han var ganska förnuftig. Och då tyckte jag livet var ganska enkelt på den tiden. Men sen ju mer jag har funderat på det här. Är det förnuftet jag ska lyssna till? Är det det som ska det jag hör ska filtreras igenom, det jag upplever ska filtreras igenom? Och ju mer jag tänker, ju mer tveksam blir jag. För då tänker jag, men mitt förnuft och Bengts förnuft kanske är relativt lika, men det finns olikheter. Och sånt som jag säger bara självklart skulle säga, det här är ju jätteförnuftigt. Det är ganska många av er som skulle tycka, ja, hur kan man tycka att det är förnuftigt? Och jag vet ju att jag har gjort grejer genom livet som är, jag uppfattar som oerhört förnuftiga. Och sen när jag har några års historik efter det där så inser jag att det var ju allt annat än förnuftigt. Och sen är ju frågan om vems förnuft ska vi gå efter? Är det mitt förnuft som är liksom mallen, eller är det Wallis förnuft? Bengts förnuft, Monikas förnuft. Så här. Vems förnuft är det som liksom sätter ribban för vad som är förnuftigt? Ja, det är ju frågan. Jimmy Åkesson, Stefan Löfven, om vi pratar valrörelse. Är det Trump eller Putin? Skulle man fråga någon av de här personerna, skulle de med eftertryck säga att ja, jag är ju förnuftig, jag använder ju mitt förnuft. Det här jag säger, det är oerhört förnuftigt. Och det finns de som håller med. Och det är ju att jag tänker sig att förnuftet är väldigt osäkert. Samtidigt som vi ska använda det. Jag tror att det är en Guds gåva. Och Gud genom sin ande kan använda det i våra liv. Så lägg inte bort förnuftet vad ni gör. För då får vi uppenbara problem väldigt snabbt. Sen är det ju väldigt populärt att känna in det. Och kanske varit ännu mer populärt för något år sedan. Men det är fortfarande väldigt populärt att nej, jag känner inte för det. Och då är det säkert inte rätt. Men det känner jag för. Och nej. Nej, det känner jag inte för, så att nej. Jag kunde berätta lite mer kring det, men jag tänkte jag hoppar det. Det är väldigt populärt, men väldigt osäkert sätt att lyssna in på. När jag lyssnar till något, det kan vara så när jag läser Bibeln, att jag känner, wow, det här, nej, tänker jag, det här känner jag inte för. Men det är ju Guds ord, så det är inte överhuvudtaget med på planen om jag känner för det eller inte, för Guds ord är Guds ord. Och när det träffar mig så kan det hända både ett och annat i mig, för jag är människa. Så att det sätter igång, och då kan det vara så att nej, men den sidan hoppar jag över, och där, wow, det var bra, det känner jag för, väldigt starkt för. Så här stryker jag under, och sen när jag bläddrar genom Bibeln så läser jag ju företrädesvis det jag har strykit under, för det är bra. Men de andra orden hoppar jag då. Men hjärtat då? Mitt hjärta måste jag väl lyssna till? Ja. Ganska ofta så gör vi ju det. Och då hittar jag ju också där ett bra ord som slår hål på det här lite grann. Matteus 15 och 19. Det är Jesus själv som talar. Så att det är inte jag. Det är Jesus. Matteus 15 och 19. Från hjärtat kommer ju onda tankar, mord, otrohet i äktenskap, sexuell moral, stöld, omoral, sexuell omoral. Stöld, lögn och förtal. Puff. Det liksom punkterades ju det. Det är klart att du ska göra det ditt hjärta känner. Nej. Det ser du vara väldigt försiktig med att göra också. Och då kan man ju tänka, ja men det här måste ju vara människor som inte har en tro på Gud och liksom som inte vill leva för Gud. Men nej. Jag tror inte det är så enkelt. Jag tror du och jag löper den här risken, för visst händer det också i församlingen. Jag fick en berättelse bara för några dagar sedan om några vi kände som hade skit för några år sedan, och då visade det sig att den ena parten i familjen var lovsångsledare i en ganska stor församling och spenderade mycket tid i förberedelse med lovsång och så vidare. Och så spenderar man lite för mycket tid med en annan lovsångsledare än med sin man, och så blev det som det blev, och så helt plötsligt så befann man sig mitt in i ett vilt förhållande, och så sprack äktenskapet. Och vi vet, om vi nu ska liksom ta mer så här plattformsmänniskor, så är det inte ovanligt att det händer för pastorer. Tyvärr så finns det många smärtsamma berättelser, ledare i Guds församling. Så vi kommer inte förbi det här att hjärtat är ett osäkert redskap att lita till när det gäller att jag lyssnar in. Men vad filtrerar jag då det jag lyssnar in igenom? Ja, då är det en gammal kyrkofader. Ja, trodde jag skulle komma ihåg hans namn, men det gör jag inte naturligtvis. Det var ju dumt. Men han uttryckte sig så här bland annat. Han sa väldigt mycket. Tron är själens öron. Och jag tyckte det var ganska bra. Tron är själens öron. Och då tänker jag ju så här, om du nu sitter och funderar, vad menar han nu med det? Men då tänker jag säga att kanske det viktigaste redskapet, nej, inte kanske ett styrk, kanske det viktigaste redskapet du och jag har när det gäller att lyssna in, det är tron. Filtrera det du hör, det du tar till dig, det du tar in genom trons öron. Så tror jag att risken är större att vi kommer rätt. Och det vill jag skicka med då inför valrörelsen också. Att när du lyssnar, så försök att ta ett steg tillbaka. Och tänk efter, hur stämmer det här med min tro? Oavsett om du har röstat på partiet i hela ditt liv, så kan det vara dags att ta ett steg tillbaka och lyssna in. Vet Erikshjälpen säger att lyssna in vad politikerna säger om våra barn. Hur man hanterar barnen, hur man hanterar familjen. Och vi vet att det ligger på Guds hjärta, så det är inte svårt att säga jag använder det. Och det är ju något oerhört viktigt. Och jag tänker, du håller på att läsa Jesaja, läs gärna. Och det fina är ju att man kan googla på det. Googla på främlingen till exempel. Och se vad som står. Eller ja, sök på sökmotorn i någon av biblarna du har i din dator. Och sök på främlingen, den faderlöse och så vidare. Så får du med dig ganska mycket att ha med dig in i valdebatten. Se om det stämmer med vad Guds ord säger. Men nu var det ju inte så att det här handlade om lyssnande i största allmänhet, utan det handlade om att lyssna till vad anden säger till församlingarna. Och då kanske du tänker så här, men jag är ju ingen profet, jag kan ju inte lyssna in till vad anden säger. Kanske är det så, vi är inte alla profeter, vi har olika gåvor. Det finns säkert någon med profetisk, eller ett flertal med profetisk gåva här närvarande. Och du är van vid detta, att lyssna in, och du liksom har med åren lärt dig att veta att nu är det Guds ande som talar. Nu är det Gud som talar, nu gör jag bäst i att lyssna. Men oavsett detta så kan vi alla lyssna till vad Guds ande talar. Om inte annat så har du en hel bok som kan se olika ut av olika namn och så, men Bibeln heter den ju ändå. Och den är gudaandad. Så varenda ord här i är ett ord som Guds ande kan ta och plantera ner i våra liv. Och som han kan tala till oss i olika situationer igenom. Och jag är också övertygad om att om vi vågar och tror, du och jag, att Gud talar fortfarande. Och jag tänker att för mig är det ganska naturligt, för att han har en hel bok. Så att förverkligen så kommunicerar Gud. Och läser vi i Johannes 16, verserna 13 och 14. Johannes 16, 13 och 14. Nu undrar ni om jag har glömt bort uppenbarelseboken, men vi kommer dit så småningom. Eller ganska snart faktiskt. Johannes 16, 13 till 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen själv, utan bara tala det han hör, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Och förkunnelse, det är ju kommunikation, det är att förmedla. Så att jag är övertygad om att Guds ande talar fortfarande. Oftast och klaras genom Guds ord, men sen finns ju du och jag i situationer som inte finns beskrivna i det här ordet. Och då är jag övertygad om att han vill tala till dig. När någon i församlingen mår dåligt, har en situation som man behöver uppmuntra i, så står det ju inte här att ring till Daniel nu för att han behöver ett ord av uppmuntran den här veckan. Men då kan Guds ande påminna mig. Och jag tror många av er har upplevt det där att man bara helt plötsligt så kommer ett namn så starkt och man känner att wow, någonting är på gång. Och kanske känner man att jag skulle ringa och så ringer man och så säger personen i andra änden tack för att du ringde. Det var precis det jag behövde nu. Och då tror jag att det är Guds ande som talar med den här stilla, mjuka rösten på insidan. Och vågar vi bara tro på det så tror jag att vi kan bli oerhört välsignade också utav det. Och vi kan få vara till välsignelse framför allt. Till församlingarna var det vi skulle höra vad anden talar till församlingarna. Och det tycker jag är ett intressant begrepp. Och jag lever ju med den här övertygelsen om att hur säger jag det på bästa sätt? Jo, jag tänker så här, som kristen hör jag till en församling om det är möjligt. Jag anknyter till en Guds församling som kristen. Egentligen så är det omöjligt att bli kristen utan att höra till en församling. För att när jag föds på nytt föds jag samtidigt in i gemenskap med Guds folk. Och därför så tror jag att det som är relativt populärt att jag älskar Jesus men församlingen vill jag inte veta av. Att det är liksom det, då har jag kommit på baksidan på något sätt. Utan är jag en kristen vill jag leva med Gud. Då behöver jag också leva med alla de andra som också vill leva med Gud. Som har mött Jesus, som har fått sina liv förvandlade. Och då är ju det, eftersom det står här till församlingarna, så är det ju alltså inte bara en församling som gäller. Utan tillsammans med alla Guds församlingar så är vi kallade att återspegla Gud, att återspegla Jesus gentemot det samhälle där vi finns. Och vi är beroende av att lyssna in det Gud talar även till andra församlingar. Ibland så blir vi lite hemmablinda. Det är väldigt lätt att bli hemmablinda. Så tänker man nu, wow, det här har Gud talat till oss. Vi är nog lite speciella. Vi är lite så här, det är bara till oss Gud talar. Men så är det naturligtvis inte. Utan Gud talar ju till allt sitt folk. Till alla sina församlingar. För det är han som bygger församlingen. Och det är han som talar till den. Genom sin ande. Och det som är våran uppgift är ju att lyssna då. Och sen samtidigt så tänker jag, kan det vara viktigt att säga att det är ju inte så att Gud talar bara till klumpen församlingar. Alltså 82 eller någonting sånt där. Det är inte så att Gud bara säger, nu talar jag till Olsby frikyrkoförsamling. Nu talar jag till Pingkyrkan i Vetlanda. Utan församlingen, det är ju du och jag. Vi är ju individer. Så det innebär ju att du och jag måste lyssna. Det är inte så att, nu hoppas församlingens ledning lyssnar nu och pastorn lyssnar när Gud har någonting att säga. Utan vi alla, det är oss det berör, det är oss han talar till. Och vad säger anden då till församlingarna? Ja, och då nu närmar vi oss tillbaka på allvar in då i Uppenbarelsebokens första kapitel här. Vad säger anden till församlingen? Om man läser de här sju specifika tilltalen till församlingarna så är det ju som så att i det ingår uppmuntran. Ja, först så kommer en beskrivning av den som talar. Och jag liksom sammanställde de här och det, återigen så står man där bara förundrad och tänker wow, Jesus, du är helt fantastisk. För det är liksom målas upp och bilden blir större och starkare för varje gång som han talar till en ny församling. Och så blir den mer fullödig bilden av Jesus där. Men först och sen så kommer då uppmuntran. Och det är ju någonting som vi kan ta del av allihopa och använda i både i vardagen men också i församlingen. Först kommer uppmuntran. Sedan kommer en tillrättavisning. där den behövs. Och så avslutas den med ett löfte. Och då, du som har läst det här ett tag nu, du vet ju att nej, men det stämmer väl inte riktigt. Nej, utav de 7 församlingarna så är det 5 det stämmer på. Men 2 församlingar fanns inget uppmuntrande att säga, utan det var ett sånt allvarligt läge i de församlingarna så där kom tillrättavisningen direkt. Och jag tänkte bara att stanna till vid det första där i 2 kapitlet, församlingen i Efesus. Och vi ska inte stanna jättelänge där heller, men jag vill ändå plocka fram några bitar där. Och där kommer uppmuntran och det låter så här, ja, vi tar med det inledande. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin högra hand och som går omkring bland de 7 lampställena av guld. Här börjar ju bildspråket direkt, så här kan man kanske känna att wow, vad menas det här då? Nu tappar du bort mig direkt. Men då kan man backa lite grann bara så till kapitel 1 och 20. Då står det, detta är hemligheten med de 7 stjärnorna som jag såg, som du såg i min högra hand, och de 7 lampställena av guld. De 7 stjärnorna är de 7 församlingarnas budbärare och de 7 lampställen är de 7 församlingarna. Så när det står här att han som går omkring bland de 7 lampställen av guld, så innebär det att det är Jesus som går bland sina församlingar. Han rör sig ibland dem. Och vi ber ofta innan här, Gud, du som har lovat i ditt ord att det är 2 eller 3 samlade i ditt namn, där är du mitt ibland dem. För det, så står det i bibelordet. Och det stämmer. Och uppenbarelseboken här liksom bara förstärker det här genom att säga att Jesus går bland församlingarna. Så att liksom tanken på att vi skulle ha tappat bort honom någonstans, den är ganska absurd, för han finns där hela tiden. Och han älskar sin församling, för det är ju han som har fött den till liv. Så säger han som håller de 7 stjärnorna i sin hand och går omkring bland de 7 lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, dina ansträngningar och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor, att du har noga prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Du har funnit att de ljuger. Du har hållit ut och stått ut med mycket för mitt namns skull utan att ge upp. Och sen några verser längre fram så säger han, men något berömvärt har du också. Du hatar nikolaiternas handlingar precis som jag gör. Och det här på något sätt sammanhanget egentligen återkommer i de olika 7 församlingarna. Vi får se om vi kommer dit någonstans sen. Men det handlar mycket om att vara trogen mot vittnesbördet om Jesus Kristus. Att vara trogen ordet, Guds ordet. Att det är grunden och standarden. Och det handlar om att ha en klarsyn, att vara noga med och inte släppa in villolärare. Det fanns mycket sånt då. Och det finns mycket sånt idag. Här var det just då de falska apostlarna som lyfts fram. Och jag tänker på det, jag lyssnar ju på väldigt mycket och brett och försöker att följa det som händer. Och varje gång jag ser att det står aposteln så och så framför ett namn på någon pastor eller någon förkunnare som reser omkring, så blir jag lite orolig så här och tänker och kanske att någon borde prata med den här personen lite grann och läsa Guds ord. Eller så, för det kan vara bra ibland. Det är lätt att vi bygger upp någonting själva runt oss och vi tror att vi är någonting som vi inte är. Men den här församlingen, den hade en klarsyn. Här var det ingen idé att komma och kalla dig apostel Peder och tro att de skulle lyssna, för de såg igenom dig. För de levde med Guds ord i sina hjärtan och det var tydligt och klart vad det var som gällde. De hade stått ut med mycket. De hade fått lida. De hade varit uthålliga. De hade jobbat mycket. De hade ansträngt sig. Men så fanns det en sak. Det står i vers 4. Men en sak måste jag kritisera dig för. Du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och vänd om och gör samma gärningar som då. Och när man läser de här 7 hälsningarna, de 7 breven till de 7 församlingarna, så ska man ha med sig att jag kan inte läsa det och tänka wow, alltså. De hade problem i Efesus. De var duktiga på mycket, men vilka problem de hade. Men det var ju i Efesus, och det var ju 2000 år sedan ungefär. Nej, när jag läser Guds ord så måste det alltid landa där. Och när jag läser brev till församlingarna så måste det alltid landa här och hos oss. Och jag måste fråga mig, Gud, hur är det med mitt liv? Hur är det i vår församling? Är det så att vi har ordning på mycket? Vi är duktiga på väldigt mycket, det är vi. Men Gud, hur är det med kärleken till dig? Hur är det med kärleken till varandra? Hur är det till kärleken till människorna som är på väg att gå förlorade, som finns runt omkring oss? Är det så att vi är duktiga på vissa saker och vi är så stolta över det, och det är det vi lägger ner oss själva i, men så missar vi det som är det viktigaste? Så jag kommer inte förbi det utan att få ge den utmaningen till oss idag. Pröva ditt eget hjärta. Och till oss som församlingsledning, vi måste pröva våra hjärtan. Vi måste ifrågasätta och fundera, är det så? Är vi duktiga på ordningar och allt det praktiska som vi ju är? Men för den skull glömmer bort kärleken. Eller är det så att vi kan säga, nej men... Ja. Man kan ju aldrig säga att man är bra på kärlek, men man kan säga visst, vi älskar ju Jesus. Det är ju det som är drivkraften, det är det som är det som brinner här inne, Jesus. Låt mig få leva nära dig. Låt kärleken vara det som är drivkraften, det som är bränslet i det vi gör. Allt det vi gör, inte bara en del saker. Utan på något sätt att få gång på gång backa tillbaka, så utvärdera, är ju ett populärt ord, men jag har varit i alla fall. Utvärdera, vad gör vi och varför gör vi det? Och vi gör det för att vi älskar Jesus. Vi älskar människorna. Vi älskar barnen som kommer till Hjälteskolan, som kommer till UV-scout. Vi älskar tonåringarna som kommer till Eden. Vi älskar människorna som kommer på söndag förmiddag, oavsett hur man ser ut. Om man har långbyxor eller kortbyxor eller vad det nu är. Ja, liksom väg det utifrån det. Och det är med tillrättavisning, då jag måste bara ha med det. Det går inte att komma ifrån, så att säga, för att det finns ju med i det här. Jag tänker mer och mer så här att Gud hjälp oss att vi inte hamnar i en, eller drabbas av den här jag måste må bra-kulturen som finns runt om i samhället. Allt handlar om att jag ska må bra, jag ska inte bli gammal, jag ska vara vältränad som jag ungefär, och jag ska må bra, det är det viktigaste. För det här med tillrättavisning, det är ju ofta lite knepigt. Personligt vittnesbörd så har jag har jättesvårt med tillrättavisning. Så tänk på det när ni kommer till mig. Nej, tänk inte på det. Nej, men jag har väl lärt mig genom åren. Är det en kraftig tillrättavisning, vilket var ganska länge sedan nu, men då brukar jag säga så här: du, ge mig 3 dagar så återkommer jag. För då känner jag att jag behöver pröva det. Men det är ju som så att det inte är ovanligt att det är just det, den situationen som hjälper mig att växa vidare. Som hjälper mig att komma lite längre, som hjälper mig att pröva mitt liv och se, ja men det var ju sant. Det var ju fel, bara det här behöver jag ändra, det här behöver förändras i mitt liv. Jag behöver söka Gud på nytt igen och säga, Gud, hjälp mig. Så här kan det ju inte vara. Så att, och frågan är, eller det handlar om, är ju var kommer tillrättavisningen ifrån? Och då tycker jag det är så underbara versar. Det är uppenbarligen, nu hoppar vi fram lite grann, men Uppenbarelseboken 3, 19 och 20. Jag tillrättavisar, säger Herren, och fostrar alla som jag älskar. Jag tillrättavisar och fostrar alla som jag älskar. Och vem vill inte vara älskad ute Gud? Men vem utav oss har inte haft svårt med tillrättavisning? När vi läser i bibelordet och inser att våra liv mäter liksom inte upp till den standarden, så är det ju lättare att välja och snabbt vika förbi den sidan. Och så går jag vidare till det står Gud, jag ska välsigna er och allt det här. Men så här är det. Herren älskar oss så oerhört mycket så att han tillrättavisar och fostrar oss. Skynda därför och vänd om. Se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag komma in till honom och vi ska äta tillsammans. En bild av, ja, kanske den djupaste gemenskap där man liksom identifierar sig med den man äter, med den man liksom tar till sig så här helt. Och då tänker jag, anytime, när som helst Gud tillrättavisa mig. Där det behövs. Och låt mig få leva i den gemenskapen. Låt mig få leva så nära ditt hjärta. Att jag kan läsa de här orden och känna, ja, men så är det ju Jesus, du och jag. Vi lever så nära varandra. Vi äter tillsammans, vi delar allt liksom. Vi möts på så nära nivå, du och jag. Och det gäller ju oss som församling också. Emellanåt så behöver Gud tillrättavisa oss. Och då gör vi väl i att lyssna på det. Ta det till oss och tänka, wow. Tänk hur mycket Gud älskar oss ändå. Tänk att han bryr sig så mycket. Och det kräver verklig kärlek. Att tillrättavisa på ett rätt sätt. Att det ska få bära den frukt som det är tänkt. För bara häva ur sig grejer, det kan vi göra vem som helst. Bara bli irriterad på någon, det är inte svårt att bli. Det har till och med hänt att jag har blivit irriterad på Ulla någon gång. Hur ofattbart det än kan låta. Men att tillrättavisa utifrån en djup kärlek. Där längtan är efter gemenskap, efter närhet. Att det som har separerat oss ska få försvinna igen. Och vi ska få komma så där nära och bara känna, wow. Jesus, det är du och jag. Ja, vi stannar där idag. Det blev ett lite tafatt försök att komma in i Uppenbarelseboken. Men har du inte läst den på ett tag så läs den igen. Och så tänk på bilden är målar av Gud, av Jesus, det han har gjort. Och läs den gärna som någon sa när jag var ung. Och det har jag aldrig glömt. Men läs den gärna med dagstidningen i jämte. För emellanåt så är det inte så svårt att se otroliga paralleller. Ska vi be igen? Jesus. Gud, jag vill tacka dig för ditt ord. Ditt eget levande och skarpa ord. Herre, jag vill tacka dig för din ofattbara kärlek. Att du gång på gång liksom drar oss tillbaka och även tillrättavisar oss. Herre, för du älskar oss så mycket. Herre, tack för att du vill fortsätta att fostra oss. Tack för att du vill fortsätta att forma oss. Att Jesus finger bli ännu synligare i våra liv och i vår församling. Att människor som ser oss skulle liksom bara ana att det finns något så otroligt mycket större där än bara de här människorna som vi kan se. Det finns en Gud som älskar. En Gud som längtar efter gemenskap. Innerlig gemenskap. Tack för att du fortsätter att tala till oss. Tack för att du manar oss i vårt inre, Herre. Att göra goda gärningar och att söka oss nära dig. Amen.